Jag tror att har du ändrat.
Rasten är slut. Rasten är slut, tiden har gått. Nu måste vi fortsätta.
Så att det skickas till studiemail.
Hoppsan, där hände något. Jag fick några kommentarer här. Jag får alltid intressanta kommentarer när det är rast. Och först var det, vad hette du nu, Magnus, som tyckte att det var helt orättvist, eller han använde så starka ord, men det här med distance student, att de fick, ska straffa så hårt om de missar en gång. Här då står det att man ska kommentera och så vidare. Och jag tyckte att du hade rätt i det, Magnus. Det var ju liksom, det är ju inte meningen att någon ska straffas, utan det är meningen att man ska kunna vara distansstudent. Men man ska inte kunna smita ifrån att liksom hänga med och göra det som alla andra gör. Det är sån här klassisk grej. Det ska ju balanseras. Här står det då att, ska vara, att man ska evaluera relevansen av allting som tagits upp. Det blir då, kan ju bli 16 stycken. Det kan bli en lång uppsats som du sa. Du har du helt rätt i. Så vi får hitta en lämplig summa där. Och ja, vad kan vara lämpligt? Det handlar ju bara om att kommentera. Så det är ju liksom inte.
Ja. Den andra delen var att man skulle utvärdera och den tredje delen var att man skulle
argumentera. Ja. Vad är lagom då? Hur många behöver man göra? Om det inte är 16, hur många är lagom tycker du? Vad, är det någon annan som har något förslag? Mm. En är för lite. Men en är lite väl lite. Två eller tre. Ja.
Om man tänker, alltså, de som presenterar ju två, eller hur?
Ja.
Så inte mer kan det väl vara. Vänta, hur många, alltså, du
menar. Han ska bara kommentera det som har hänt och analysera och tycka till om det helt enkelt. Minst två tycker jag. Mm. Inte mer, 3-4. Är det för mycket? Då blir du arg.
Mm. Vill att man ska ske referenser och hänvisa konstant till litteratur och så.
Nej, det behövs absolut inte. Det står ingenting om det här, så det är inte
det
på den. Absolut. Ja.
Men det behöver inte bli 7 sidor heller.
Nej. Men man ska bara visa att man har förstått någonting på djupet och tagit del av det, så att man verkligen har lyssnat på den här. Det är lite polisiär verksamhet nästan att kräva att alla är aktiva, men de som är distans, de behöver lite piska på sig. Exakt, skicka in en rapport. Man behöver inte skicka en rapport på allting. Jag håller med om att det var lite överdrivet.
Men vad tycker du?
Jag tycker 4. Ja. Nej. 4 presentationer behöver man tycka till någonting om. 2 är för enkelt, för det går inte, tar inte så lång tid. Ja, då säger jag 4.
Så typ 2 timmars ljudfilar ungefär. Varje presentation en halvtimme.
Ja, det är, precis.
Aha, okay.
Absolut, det är inte mer än så. Nej då.
Men du behöver ju lyssna igenom.
Ja, jo, givetvis. Det är ju det.
Och sedan påminde Sara mig om att det är lite förvirrande här, vilket det också kan vara. Det står här, jag har gjort så för att ni ska kunna hitta lite i litteratur. Den första boken har jag ju sagt, läs igenom allt. Den är så lättläst så man kan nästan inte göra annat än att läsa från perm till perm. Den andra är ju en sån här bibel. Man vill ju inte läsa allting. Det är lite terror om man skulle behöva göra det. Så jag har försökt göra så här att man ska kunna hitta lite i den. Hitta svar på frågor. Så jag har skrivit så här. Ibland är det sidhänvisningar, ibland inte.
Gå på känsla.
Gå på känsla, ja. Ja, men det handlar då om simulering, så då har jag en del egna idéer och en del det här om till exempel presentationerna. Det är ju inte alltid de relaterade exakt till boken. Men tanken med mina referenser var att där jag känner till en exakt referens i boken har jag gjort det. Sara, du tyckte några saker till var förvirrande här. Det var när man i slutet plötsligt med allting så har plötsligt lagt in såna här konstiga additional material for the next lecture. Tittar vi på den här och klickar på den här till exempel. Kan ju vara var som helst. Decision making. Va? Funkar det inte? Stanford University. Nej.
Den där måste power, om du sitter. Finns det någon powerknapp för den eller någonting där?
Nej, tyvärr, tyvärr. Jag får, han får komma hit igen.
Du hoppar.
Nej, men
projekten
precis
den här.
Har du ingen
projektor? Nej, finns ingen sån överhuvudtaget. Vad gjorde han när han kom hit?
Han stod där.
Ja, vi får lära oss det. Men det spelar ingen roll. Här är det innovationen. Okej, vad tråkigt att...
Nu händer någonting.
Ja, där kommer något. Ja, det är en lång, lång fördröjning här. Så... Ja! Verkligen. Så det finns alltså många sådana här länkar. Och de flesta är till YouTube. Det är till, som vi har hittat, jag och assistenter och studenter. Här handlar det om då good leaders make bad decisions. Just för att då på den här, vi talar om beslutsfattande. Och jag har lagt in det här som länkar. Och då håller jag med dig, Sara, om att... ska man göra det här eller inte? Nu har jag lagt in mängder med länkar. Men om jag beskriver för dig, det som jag har gjort, det här är inspirationsmaterial för de som vill förstå det som presenteras nästa gång. Och då... Ja, jag tycker filmerna är bra och roliga, men det är inte så att man måste läsa dem eller se på dem. Vad ska jag göra?
Men ibland så står det också, det står inte på den här, men på vissa av de här seminarierna så står read ahead. Och vad är det för skillnad på read ahead och den vanliga läsningen?
Read ahead är till nästa gång då.
Ja, men det är väl allting. Allting som står på nästa lektion är ju till nästa lektion. Vad är det för skillnad på det read ahead?
Just det, read ahead. Ja, om detta är trean.
Nu ska vi...
Lektion 4. Okej.
Okay. Så står det, om du scrollar ner, så står det där.
Ja.
References and planning, och sen står det read ahead.
Ja, för att man nästa gång kommer till femman som handlar om just det här agile och det andra. Ja, read ahead och additional material, det är samma sak, ja, eller?
Jo, eller ja.
Jag blir också förvirrad. Ja, detta är för additional material for the next lecture. Det är inspirationsmaterial till nästa. Ja. Vi är på femman, då är på sexan. Exakt. Exakt. Men jag håller med om att två stycken olika ord, det skulle stått, allt skulle stått under en enda rubrik där kanske. Det är tänkvärt. Ska se om det går att fixa till nästa gång. Så det ska flyttas till nästa, alltså tycker du? Det kanske är mer pedagogiskt, ja. Okej. Okay. Då gör jag som Sara och Sofia säger till mig att göra. Då ska jag ändra på det. Ja, jo. Nej, det kanske är bättre. Det finns en poäng.
Mm. Gör du det då?
Ja, nej, gör jag det? Så att inte du läser fel. Nej, men helt fel kan det inte gå. Det ska vara lite kaos, annars är det inte roligt. Nej, jag, så fort jag kan. Ja, men det är ju inte så att ingenting ändras. Det är bara pedagogiken som kommer bli lite bättre. Nej, jag gör det. Det vill du veta. Så fort jag kan. Snarast. En liten stund till. Här hade vi 8 stycken ämnesområden. Och vi har ju bara fått några presenterade. Och då ska vi försöka fylla i lite här och ta de andra. Sambandet mellan struktur och beteende börjar hon prata om i boken.
Kommer vi ta alla nu innan...
Innan vi går hem?
Ja,
ja, varför inte?
Nej, jag bara undrar.
Ja, det tycker jag.
Okej, ja.
Ja. Det som vi inte gått igenom, det behöver liksom... Det är ju inte nödvändigt att gå igenom varje detalj, men prata om det. Ja, vad säger du? Hur ska jag veta vad du håller i handen?
Det var den som jag hittade på att vi ska att du ska gå igenom det idag. Det står lecture 1.
Jaha. Det finns ett antal filer upplagda då som man kan titta på som handlar om samma sak. Så att man slipper fördjupa sig enbart i boken eller som ni andra som... ni har letat lite efter information, så finns det då motsvarande information där. Men den går jag inte igenom. Ja, eller också kan du läsa den, för den kanske är intressant. Ja, jag kommer inte gå igenom den varför. Vad det är ett system, det har vi gått igenom redan. Ett system är alltså många olika delar som hänger ihop på något sätt. Och det är inte bara det att det är liksom kaotiskt hänger ihop, utan när de hänger ihop tillsammans så går de allihopa mot ett mål. En människa är ju ett system och alla organ i kroppen, de är ju, handlar ju om att människan ska överleva och kunna göra det som människan gör och så vidare. En organisation vill gå med vinsten, producera något. Och alla delar av organisationen samverkar då till att den här organisationen ska kunna producera bilar eller maskiner eller vad det nu är den producerar, tjänster kanske. Så då vet ni vad ett system är för någonting. Vad är sambandet mellan struktur och beteende då? Jo, att strukturen påverkar ju beteendet. Så som man bygger upp en struktur så påverkar man människors beteende, beskriver då hon i boken här. Exempelvis, som ni såg när ni gick och fikade där borta, så har man i den här byggnaden försökt ändra strukturen så att människor ska bli mera kreativa, innovativa, trivas bättre och motivera varandra. Kan man hålla på med många exempel sånt. Vi återkommer till alla de här sakerna återkommer vi till om och om igen under kursen. Liknande frågeställningar. Exkluderande konkurrens vid suboptimering. Jag har varit inne på det flera gånger. Organisationer handlar ju om att det är någon som har på något sätt kontroll och makt och har en idé. Kanske anställer några stycken. Även om det inte är ett privat företag, ett offentligt företag, så behöver ju cheferna på något sätt kontrollera sina underordnade. Annars kanske de kan vara lata och inte göra någonting. Eller de kan vara väldigt energiska och motiverade och jobba för mycket fast åt fel håll. Chefen måste ju ha kontroll. Men kontrollen får inte vara för stor. Om chefen kontrollerar för mycket, då blir människor negativa och passiva och vill helst sjukskriva sig och så vidare. Utan det ska vara precis lagom. Och det är ju sånt som ni får lära er på hela den här ledarskapsutbildningen. Vad är lagom mycket kontroll? Är det att man ska man hålla på och prata med dem hela tiden och motivera med dem? Ska chefen ta hand om sina anställda och gulla med dem hela tiden? Eller ska de göra det själva och så vidare? Många frågeställningar. Det som kan hända om det är en dålig chef som lägger ner för mycket tid på någonting som inte... ger utdelning i det här systemet om chefen inte ser helheten utan detaljstyr för mycket på ett ställe och ger för lite eller för mycket frihet på ett annat. att det uppstår en viss obalans, och i obalanser uppstår något som heter suboptimering. Det vill säga delar av systemet avviker från det här att sträva mot systemets gemensamma mål. Det är alltså ingen balans. Det finns småpåvar i organisationen som sitter och tycker att huvudsaken är att jag får bestämma på mitt sätt. Huvudsaken är att jag mår bra. Det skapas konkurrens inom. Det blir exkluderande funktioner, det vill säga exkludera. Det är vissa som inte får vara med, vissa är inte öppna. Det skapar strukturer. Detta händer i alla organisationer, det händer i många länder. Det är ju, om man läser historia så upptäcker man att kulturer går upp och kulturer går ner. Karl Marx då, kommunismens grundare, han sa att alla kulturer bär på frö till sin egen undergång. I systemteori har man lite liknande, att om det inte finns den här helhetsupplevelsen utan man har fastnat någonstans på vägen, så kan den under lång tid till slut leda till att delar suboptimerar. Subsystemen i organisationen har sin egen agenda. De blir korrupta, kan man säga. Det behöver inte betyda att de är olagliga och elaka och ondskefulla, utan de helt enkelt, de gör så gott de kan, men de gör det för mycket på sitt eget sätt. En analogi där till människans hjärna, om vi är inne på sådana här metaforer och analogier som Kim hade tidigare, så kan man se att varje ouppklarad upplevelse i en människas liv leder till att det är någonting som inte riktigt har förlöst sig. Det är ett minne, alltså, en smärta. Varför blev jag övergiven? Varför älskade hon mig inte när jag var så snäll? Och så vidare. Man kan ha upplevelser i sitt förflutna som man inte riktigt har förstått. Och då kan de inte integreras i hela hjärnans system. Och om man har någonting som inte är integrerat, då kan man inte heller riktigt glömma det. Och då är det lätt hänt att man till slut bara stoppar undan det. Kallas ibland, man kan förtränga det eller vill inte kännas vid det. Och då blir det, kan det ske olika typer av suboptimeringar i hjärnan. Man har inte balans. Delar av hjärnan kommunicerar inte med andra delar. Det vill säga, man har inte ingen helhetsupplevelse längre. Man tappar kontakten med sig själv. Och tappar man kontakten med sig själv blir man i obalans. Blir man trött, mår man dåligt, sover inte så bra på natten. Och så funkar det så ett tag. Sen så repar man sig och kompenserar det. Och lösningen på det är ju att man tar in de där konsulterna som ska hitta felet. Det vill säga, de går igenom historien steg för steg. Ungefär som en sån här hacker kan debugga ett dataprogram. Sekventiellt går man igenom och ser, finns det något skit i vägen här? Finns det någon bugg i systemet? Ja, det finns ett ouppklarat minne då, kan man se som en freudiansk sån här analytiker. Och så går man över det fram och tillbaka tills det är integrerat i helheten igen. Och då kommer man ur den här obalansen. En snabb analogi. Kanske behöver förklaras lite ytterligare så småningom. Ja, vad säger du?
Nej, jag har bara en fråga. För att jag har inte hunnit läsa litteraturen. Alltså,
nej.
Men jag har inte fått böcker. Men den här, vi läste två artiklar till förra kursen som behandlar med allt. Vi läste ju artiklar som behandlade bland annat kaosteorin, butterfly-effekten.
Ja.
Ja. Och det här med system och så vidare. Är själva grunden, för att förstå det här holistiska, då, är själva grunden då att man, när man ser ett system ur ett systemvetenskapligt perspektiv, så ser man alltid att allting har ett samband, och det är det man försöker leta efter.
Exakt.
Det är själva grunden.
Väldigt bra definierat, ja. Mm.
Du kan man utgå från hela tiden.
Ja, allting hänger ihop.
Mm. Okej.
Okay. Men vad menar du med det exkluderande konkurrensen? Fråga?
Ja, vad menar jag med en exkluderande konkurrens? Mm. Ja, jag skulle vilja definiera det som att konkurrens i en organisation är alltid väldigt bra. Konkurrens behövs för att människor ska göra sitt bästa. Man tävlar lite granna. Om den då är så att säga positiv, om den är bra för organisationen, så handlar det om att man inspirerar varandra. Man vill vara lika duktiga som varandra. Man ser varandra. Man blir sedd när man konkurrerar. Och då är det väldigt positivt. Avdelningar kan konkurrera och så ser man att någon blir duktigare och duktigare. Det kan ske en väldig inspiration. exkluderande. Nu minns jag inte exakt hennes definition i boken faktiskt. Men det är när konkurrensen gör att vissa får göra vissa saker och andra får inte göra det. Det vill säga man exkluderar vissa, är inte längre produktiva. Jag ska titta i boken igen och se vad hon säger om det.
Ett exempel på det, om jag har förstått det här.
Ja.
För jag, det första jag tänkte när jag läste det var alltså komparativa fördelar. Mm. Alltså länder som har komparativa fördelar.
Mm.
Att Portugal och Italien borde hålla sig till att göra vin exempelvis, för de är bra på vin och använder den inkomsten till att köpa bra maskiner från säg Tyskland eller annat.
Mm.
Är det mer så att de exkluderas från den konkurrensen, alltså Portugal ska inte göra maskiner, alltså typ så.
Ja, ja.
Industri, de är mer bra på apelsiner och
ja.
Vin.
Det är ju inte direkt, ditt exempel matchar inte direkt det hon beskriver i boken, men effekten kan ju bli den att om det är en konkurrens som gör att vissa specialiserar sig på vissa saker och sen inte lär sig någonting längre utan fastnar i ett fack. Det vill säga balansen mellan länderna blir inte bra. Det kanske inte blir bra handelsutbyte om de är allt för profileras allt för enhetligt.
Ja, för det leder till att länder som Tyskland har väldigt bra ekonomiskt för att det är mer alltså, lönsamt att syssla med maskineri än de som sysslar med typ
vin. Nej, då är det en negativ historia av det hela.
Ja.
Suboptimering, det är när en enhet i ett större system ser till sina egna fördelar mer än till helheten. Så då kan det vara så här att man följer en strategi i ett subsystem som går ut på att det här tjänar vi mest på, eller nu kan vi producera mest av det här. Nu blir detta är bra för oss. Och man tänker inte på helheten, det vill säga man har frångått, det finns ingen enhetlig styrning som säger till dem att nej, ni ska inte bara producera vin utan ni måste tänka på det här på lång sikt, så behöver ni även hjälpa de andra delarna med vissa produkter. Eller om det handlar om maskiner i det här fallet i Tyskland, ni ska inte bara göra si och så för de andra delarna mår inte bra av det. Jag vet inte om jag kan komma på något bra exempel. Ja.
Ett stort företag har en belöningsmodell där man får belöning utifrån cashflow. Och för att få cashflow så säljer man av enheter i företaget.
Mm.
Då belönas de cheferna för att de har ökat vinsten. Men effekten av att man sålde av enheter gjorde att man inte kunde driva företaget mot det gemensamma målet. Det vill säga man kunde inte driva verksamheten framåt på det sätt som företagsledningen hade bestämt.
Mm. Jättebra.
Det är ett sånt exempel.
Ja. Perfekt exempel.
Är det exkluderande konkurrens då?
Ja, det här var ett exempel på suboptimering. Exkluderande, det är ju att någon inte längre kan vara med i en konstruktiv konkurrens. Jag brukar inte använda den definitionen själv. Kan ju titta på den igen sen i boken, vad hon har sagt för någonting. Varför är det nödvändigt att förstå systemets beteende över tid? Vad är ett ämnesområde här? Det är en frågeställning man kan gå in på. Och då är det så att man kan ju studera ett system, en organisation, och tycka att man förstår precis hur allting fungerar. Men då säger man i boken här, eller i båda böckerna, på olika sätt. Då kommer man in mycket på det som Kim var inne på där, system dynamics. Om man inte förstår hur de olika delarna hänger ihop så är det väldigt svårt att ta ställning till systemet. Man behöver förstå hur fungerar det nästa år och nästa år. Vart är det på väg? Det kanske går bra just nu, men det kanske går till ett lokalt maxima och det kanske går väldigt dåligt här om en månad. Man behöver alltså förstå hur systemet lever. Finns ju en cykliska förändringar hela tiden i systemet. Ibland så är det expansivt, vill ta mera marknadsandelar, ibland behöver det spara pengar och så vidare. Om man bara tittar på ett statiskt ögonblick så kan ett handlande i systemet, beslut som fattas av ledningen, verka helt sjuka. Där man behöver då fatta beslut på lång sikt. Och det är ju inte lätt att veta vad framtiden handlar om. Man kan ju bara titta på vad de säger om Riksbankens agerande. Vad Riksbankschefen än gör så finns det massvis med ekonomer som tycker till och säger det är helt fel. Det här kommer gå dåligt för Sveriges ekonomi. Och ni säger att ni vill rädda Sveriges ekonomi, men det går ännu sämre bara för att ni har höjt eller sänkt reporäntan. Så det är inga lätta saker att handskas med. Men i systemteori behöver man alltid titta på hur systemet förändras över tiden. Man kan alltså inte se en organisation som något statiskt. Just det. Tar vi nästa då. Förklara hur system drivs av återkopplingsstrukturer. Det var ju det som du tog trean där lite grann, Kim. Precis. Ja. Ja visst, jättebra. Så har vi den.
Vi pratar ju om systemteori, att man ska se de här sammanhängande delarna och man ska förstå att om vi gör det här nu så påverkar det och får de här konsekvenserna sen.
Ja.
Och det bästa vore att göra det här. Men i företagets verklighet så har vi ju då att en kortsiktig lösning kanske då som är dålig på lång sikt, det är kanske det enda sättet att överleva för företaget.
Ja.
Kommer vi att diskutera den typen av frågeställningar och får man svar i systemteorin på den problematiken?
Ja. Jo, man borde få svar på den frågan, för det är just det som tillhör den här kursen. Att om man till exempel, som du sa, det finns en kvartalsekonomi, man hela tiden bara optimerar kortsiktigt. Och då säger ju systemteorin att det är livsfarligt. Kortsiktiga investeringar, kortsiktigt tänkande, bonus till ledningen som handlar om hur, om det går upp eller ner för tillfället, styr nästan alltid åt fel håll. Vem vill investera på 2-3 år framåt om all den lön man får handlar om hur mycket vinst det är för tillfället? Så då är det så att kortsiktigheten skapar problem. Men sen la du till en nyans här. Tänk om det råkar vara så att man måste göra det för att systemet ska överleva. Men då är det systemteoretiska svaret på det att ja, om det just nu är det enda sättet, då måste man göra det. Detta blir ganska komplext och avancerat. Jag ska försöka göra en liten bild. Säg att människan är liksom, det finns olika dimensioner. Vi är skiktade. Det vill säga att man lever alltid på den mest avancerade nivå man kan. Man konkurrerar med andra människor och man lever på den avansnivå där man har maximal kontroll över sig själv, sina känslor och andra människor och maximalt samarbete och utbyte. Då är man som mest effektiv. Varje gång det liksom är en allt för stor obalans på ett område, då är det så att då kan man inte fortsätta där. Och då säger man att det är en försvarsmekanism i psyket att regrediera. Man blir barnsligare och återgår till tidigare inlärda mönster och strategier. För att där har man ju varit många år på den utvecklingsnivån. Så då vet man hur man gör. Och är det riktigt, riktigt, riktigt farligt och hemskt och allting, då regredierar man hela vägen ner och så blir det våld som gäller. Antingen slåss man eller också springer man och flyr. Man flyr eller slåss. Det vill säga när det är någonting som händer där inga strategier överhuvudtaget längre fungerar. Och det kallas regression i psykologin. Om man säger att det är samma sak i ett större system, ett land som regredierar, så handlar det om att det är så stor obalans i ekonomin att det inte längre fungerar med infrastrukturer och sånt. Och då kommer det till många nödlösningar, det blir mycket korruption. Det finns vissa länder där bara det går, fungerar inte om det inte är korrupt. Och när det till slut blir tillräckligt dåligt och även det kraschar, så blir det undantagstillstånd. Det blir en diktator som tar över. Och då blir det ungefär som regression hos en människa. Det kan till och med gå hela vägen ner till botten då det bara är våld och flykt kvar som återstår för systemet för att kunna överleva. Det vill säga i ditt fall då, man ska ju tänka långsiktigt hela tiden. Men så fort långsiktigheten inte fungerar, så fort man känner att det är obalanser i den, då sker det automatiskt en regression till det som fungerar bättre. Och organisationer är skiktade också på många mognadsnivåer eller erfarenhetsnivåer. Samtidigt så konkurrerar ju organisationer, så det är alltid de som lever på den högsta nivån som kan vinna över de andra. Tittar man på länder då så ser man att det har hittills varit så att det är demokratierna som är rikast. De som har en fungerande juridiskt system är också de som är rikast. Det är en nästan total korrelationskoefficient däremellan. Medans de som inte har det, de är fattiga. Som inte har alltså, de har inte systematiserat sitt land tillräckligt mycket ännu. Och ja, samma exempel kan man även titta på hos människor. Om två människor konkurrerar, man kan ta en, behöver inte ta att det är någon materiell relation, kan vara en kärleksrelation. Den som har den djupaste erfarenheten blir den som lämnar relationen utan sorg. Medan den andra då, som inte varit med på samma höga nivå, är den som tvingas sitta hemma och lyssna på lugna favoriter i ett års tid ungefär. För att bota sig. Så det är alltså den utvecklingsnivå man är på som avgör hur mycket komplexitet som erfarenheten kan hantera. Det blir lite väl, det blir nästan metafysiskt. Du förstår. Ja. Vad är det som balanserar looparna? Hur kan du designa balansen, återkopplingar i komplexa system? Den här dynamiska jämvikten. Det går ju, relaterar ju direkt till det som du Kim pratade om här också. Att om jag upprepar då, den negativa feedbacken är alltid där för balans. Jag kan ta exemplet en gång till, för man tål att höra en sak flera gånger ibland. Ta temperaturen i det här rummet. Så är det så att blir den... Ja. Jag är inne på fyran här nu. Vad balanserar loopar? Ja, loopar kanske man måste gå in på. Man kan säga att i alla system så brukar man tala om att det finns input och output. Det är liksom alla, man ser det som en process då. En process har alltid en början och ett slut. Och när man modellerar vill man förenkla språket. All systemteori handlar om att man vill förenkla en verklighet så att man kan se helheten. Jag menar, om man tittar på detaljer kan man titta på ur vilket akademiskt perspektiv som helst och analysera små detaljer. För man kan sätta definitioner på allting och beskriva inbördesrelationer. Men när någonting blir stort, då måste man förenkla alla delar. Då modellerar man. Konceptuell modellering till exempel är ett ämne här på institutionen. Så man måste göra innan man bygger och designar en databas. Annars så blir databasen inte användarvänlig. Kan inte lagra och hämta de saker man vill lagra och hämta. Men det här med att balansera då loopen. Loopen uppstår när det är en process, så behövs alltid en feedbackmekanism. Processen med värmen här är att om temperaturen i det här, vi är så många här inne som är varma, så temperaturen kanske går upp här plötsligt och blir 23 grader. Då slår termostaten av helt och hållet, så kyler de här rutorna och så går den ner till 22 igen. Men säg att det är ett långsamt system, så går den ner till 21-20 grader och då slår värmen på igen för att höja det till 22 grader. Fram och tillbaka. Så för varje skeende så tar den här negativa feedbacken, som det är, negativ balanserande feedback, är där för att hålla konstanta nivåer. Om man då tittar på människokroppen som ett system, så består den av en hierarki av system. I varje cell finns det mängder med sådana här negativa feedbackloopar, balanseringssystem. Sockerhalten, osmotiska trycket i cellen, salthalten, adrenalinhalten. Man kan gå igenom hela biologin så ser man att allting är feedbackloopar. Man kan till och med säga att livet självt är som bara, det består, det är information egentligen det handlar om. Information som håller hela systemet i balans. Och sen är det balans mellan cellerna, det är balans mellan organen, ämnesomsättningen, man är hungrig, måste man äta och så vidare. Input och output hela vägen. Hela den biologiska världen är alltså en samling av sådana här loopar av feedback. Feedbackloopar. Och den negativa balanserar. Den positiva är tvärtom. Det är att om någonting går bra så vill man ha mer av det. Positiv förstärkning. positiv motivation handlar ofta om det. Om man gör någon affär, tjänar pengar på det när det går bra, tjänar man ännu mer pengar kan man investera ännu mer och bli rikare och rikare och rikare och rikare tills man är miljardär eller rikast av alla. Men negativ feedback är inte så. Negativ feedback vill se till att allting håller sig på plats. Så fort någonting har för mycket av den här positiva feedbacken tenderar det att växa ihjäl, att bli obalanserat. Om man återgår till den här då, om man kommer till en hög nivå och tror att här går allting så bra så jag vill bara ha mer och mer och mer och mer, så drabbas man då till slut av straffet att allting kraschar för att man var för girig eller för enkelriktad eller inte förstod att här behövs det balans. Så i alla system behöver det finnas den här balansen mellan positiva och negativa feedbackloopar. Ja. Perfekt exempel med bostadsbubblor. Där kan det vara just sån här positiva feedbackloopar som gör att priserna höjs och höjs och höjs och höjs och det blir en slags galenskap i det. De har inte längre någon relevans till fastigheternas verkliga värde. Och när då plötsligt en länk i kedjan brister någonstans så spricker bubblan. Så kan plötsligt priserna gå ner till en bråkdel av vad de hade från början. Och det är så hela länder kan krascha. Och då kan man säga till politikerna i det landet att aja baja, ni har ju inte haft ett systemteoretiskt perspektiv när ni planerade det här. Ni borde ju förstått att det skulle bli en bubbla. Ni borde förstått att man måste amortera. Man kan inte ha 90% eller 100% lån när man köper. För då går priserna upp till stjärnorna och så vidare. Och det är därför man som ledare alltid måste kunna se det här för att slippa uppleva att hela företaget går i konkurs framför en. Bara för att man inte visste. Man såg inte, förstod inte. Nu försvann den där, men där kom den. Den kommer ibland. Systemdynamik då. Det finns ju en del sådana här definitioner. När man pratar om generella system och sånt.
Var det inte den frågan hon körde?
Ja, den hoppar jag över. Just det. Hur kan man minska svängningar i systemet genom att ändra förseningarna? Du var ju inne på det också, var du inte det, Kim? Minska svängningarna, fast du kanske inte hade den. De är ju relaterade till varandra allihopa här. Jag kan förklara lite grann att om det är så, det finns många exempel på svängningar i system. När det är en viss skillnad. Ta ett exempel. En detaljhandel saknar en viss vara. Lägger in en beställning. Jag vill ha mer av den här varan. Nej, så kommer inga varor. Så tycker den här detaljhandeln att nu är det nästan slut så jag beställer en till. Det måste komma snart. Och så är det flera detaljhandlare som gör på samma sätt. De beställer och beställer och beställer. Och då i företaget som producerar det här så märker de att vi hinner inte. Och det är så oerhört många beställningar. Vi måste producera jättemycket. Och så gör de det. Och så skickar de ut. Men då har alla de här detaljhandlarna egentligen beställt för mycket. Då har de så mycket så då behöver ingen någonting mer på ett långt tag. Men företaget har satt upp produktionsnivån så högt så lagren fylls. Ingen vill ha våra produkter. Och då blir det svängningar i systemet. Det svänger fram och tillbaka. Ibland producerar man för lite, ibland producerar man för mycket. För att man inte har analyserat de dynamiska flödena med hjälp av de här fördröjningar, precis. Fördröjningarna kan alltså skapa effekter som gör att allting bara går fel. Det börjar ungefär som att maskiner kan hända det också. De börjar vibrera och börjar hoppa och börjar skadas. De är obalanserade, ja. Intressant. Du frågar efter en teoretisk modell. Hur löser man det här jättesvåra? Kanske ska jag ta mikrofonen. Vi löser det tillsammans, du och jag. Jo, försök.
Jag frågar till dig. Nej,
Nej, det kan man inte. Okej, okay, jag tänkte ställa några frågor bara så att det är lättare än man tror. Ja, du har lösningen. Du har lösningen. Ja, hur gör man? Det är ett intressant problem.
Om jag förstod det rätt, det du frågade, så handlar det om att inte dra slutsatsen att man måste producera mer läsk bara för att ha en temporär ökad försäljning.
Exakt.
Egentligen, det är ju det. Så man ska ha någon slags system för att aha, försäljningen ökade bara med 30%. Då räknar vi inte med att det behöver bli så på lång sikt, utan det måste vara 30% under 6 månader för att vi ska ha ett större lager än vad som helst. Det är så jag tänkte kring det i alla fall. Om ja. Det var det frågan. Det var svar på någonting, men jag vet inte vad du sa på din fråga.
Det är helt rätt. Det är precis så man ska tänka, som du sa nu. Att man behöver åtgärda det. Har man ett systemtänkande så ser man att sånt här kan hända. Har det hänt en gång, kan det hända en gång till. Analyserar man det hela, tänker efter och upptäcker. Man kanske gör precis det du sa. Man lägger in en buffert någonstans. Eller också kan man tänka, ta det som inspiration. Ja, men vi har ju ett, du sa, läskedrycksföretag. Då kanske vi ska göra så att vi skapar en annan relation till våra kunder. Vi installerar ett datorsystem där det är mindre fördröjningar. Vi har en ting, de behöver inte längre skicka en beställning och vi skickar fakturor, utan vi säger så att de kan direkt till lagret bara be dem skicka det, och så upptäcker vi efteråt hur mycket de fått. De räknar själv ihop hur mycket de fått och så betalar de en gång i kvartalet, och så är vi plötsligt en enda stor familj. Det är inga offerter längre, det är bara det är de och vi. Man gör det till ett större system.
Ja. Och då produceras allt mycket, utan de har istället ett stort lager. Företaget och säljbarna har då istället lager.
Mm. Ja, och sköter man det riktigt, riktigt bra så är den här helt nya filosofin. Just in time. Företag ska inte ha några lager överhuvudtaget, utan allting ska bara flöda i en enda stor harmoni. Och då är det ju billigare, de är effektivare, alla är nöjda och glada. Det bara flödar och flödar och flödar. I det här jättelika systemet som består av överenskommelser mellan alla subsystemen. Men då gäller det att det funkar. Om ett sånt system kraschar så finns det ju inga lager någonstans. Och så vidare. Komplexiteten är svår att handskas med på olika nivåer. Hur används den i simuleringar, stod det där också. Kim pratar ju också om simuleringar. Det gör man numera väldigt ofta. På alla möjliga nivåer. I ekonomin gör man det ofta. Man gör simuleringar inför krig, krigsövningar och sånt. Vad händer om det och det händer? Om de gör så och vi gör så och de gör så. Så upptäcker man att ja, men då kanske det här händer som ingen har räknat med tidigare. Det vill säga, har man väldigt komplexa förlopp så är det väldigt svårt att se hur framtiden kan se ut. Så simuleringen behöver göras för att alla de här krafterna ska kunna samverka och läka ut. Så man simulerar, alltså man leker ett litet låtsasliv där för att se vad som händer. Så numera en stor del av den socialvetenskapliga forskningen handlar om att man på något sätt försöker simulera saker och ting. Man kan inte längre bara liksom dra slutsatser från att samla in empiri på ett litet håll. Och ännu mycket mer så i naturvetenskapen, i kvantfysiken och sånt. Det är ju i stort sett nästan enbart simuleringar om hur universum uppstod och så vidare. Det är ju ofattbara komplexa nivåer i de systemen. Man behöver gränslöst mycket datorer för att kunna bygga modeller som simuleras. Men det ska vi inte gå in på den här kursen. Det är ju mest matematik och man blir inte så mycket klokare av det. Det är bara samma saker vi pratar om fast lite krångligare. Förklara det inbördesförhållandet mellan de tre stora systemegenskaperna motståndskraft, självorganisering och hierarki. Oj, det var mycket på en gång. Ta det nästa. Ja! 5 över. Det såg inte jag, för jag trodde jag skulle hinna med alltihopa. Klart vi ska ta det nästa gång. Bra. Säg till tidigare nästa gång. Då slutar vi här idag. Ses vi på torsdag igen.
I vilken sal är det? Precis, L30 L50 på samma notering på båda.
Det gör det.
Ja, och så står det L70 också. Så det...
Va? På schemat alltså?
Ja, L70 först, sen står det L50, L30.
Hopp. Det är någon som leker med oss, tror jag. Okej, okay, men vi...
Men för L70 kommer ju vissa av oss in, eller alla ska väl kunna komma in nu. Eller?
Alla som har kort kommer in överallt. Ja. Men vi tar det första då, vi börjar i L70, så får vi gå därifrån.
Var är L70 då, är det här?
Nej, det är andra våningen.